Från radioaktiva sönderfall då, så kommer det alltid joniserande strålning, alfa, beta, gamma. Och alfapartiklar som är tunga brukar man ju säga att de har räckvidd kanske 5 cm i luft. Och de har väldigt svårt att ta sig igenom huden. Betapartiklar däremot, de kan ta sig igenom, för de är betydligt mindre, elektroner är mycket mindre. Och gammapartiklar ännu lättare. Så man brukar säga att gammapartiklar behöver man ett ordentligt blyblock för att kunna stoppa. De här tunga partiklarna, framförallt alfapartiklarna, de kan ha förmågan att även orsaka strängbrott på DNA. Att de helt enkelt slår sönder DNA.
Våren 1896 pratade alla fysiker om en ny sorts strålar som hade upptäckts av Wilhelm Conrad Röntgen och som kunde användas för att fotografera människans inre. Alla ville veta mer om var de kom ifrån och vad de bestod av, och alla hoppades att just deras specialkompetens skulle behövas. Fysikern Henri Becquerel var expert på fosforescens. Det är alltså material som man kan få att bli självlysande genom att belysa dem. Och han ville undersöka om röntgenstrålar kanske kunde uppstå spontant i vissa ämnen om man just utsatte dem för solljus. Så Becquerel fyllde sitt labb med olika mineralprover som fick ligga i solen, och sen la han dem bredvid en fotografisk plåt för att se om något hände. Resultaten väntes uppmuntrande, men Becquerel kämpade på tills han en dag plockade fram några prover uransalt som legat i ett mörkt skåp. Och han upptäckte att de fotografiska plåtarna som också hade legat i samma skåp visade spår av strålning. De här strålarna berodde alltså inte på solljus eller då fosforescens, så Becquerel tappade intresset för dem ganska fort. Och eftersom det inte handlade om röntgenstrålar så var de inte så intressanta för andra fysiker heller. Istället var det en ung polsk fysiker som hade flyttat till Paris och kämpat med sin doktorsavhandling som tog sig an Becquerels strålar, Maria Sklodowska-Curie. Och när hon några år senare publicerade sin avhandling så använde hon ett nytt ord för att beskriva ämnen som avgav Becquerels strålar. Hon kallade dem för radioaktiva. Resten är som man säger historia, men vad är egentligen radioaktivitet? Varifrån kommer den och var finns den? Och hur hanterar vi riskerna med den? Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet med mig, Gustav Källstrand. Och idag ska det alltså handla om radioaktivitet, och jag säger välkommen till Cecilia Gustafsson.
Tack så mycket.
Ja, vet du vad radioaktivitet är?
Ja, man kan säga att radioaktivitet är en helt naturlig och spontan process där en atomkärna sönderfaller. Och när den gör det så skickar den ut energi i form av strålning.
Och vad betyder att den sönderfaller?
Det betyder att den övergår i ett annat grundämne. Det är en process i kärnans inre där olika partiklar övergår i varandra. Och om man ska säga någonting om atomkärnor så består de av två typer av partiklar, protoner och neutroner. Antalet protoner är det som bestämmer grundämnet. Så till exempel har ju då det lättaste grundämnet väte har ju en proton, helium 2 och så vidare. Men sen så kan det också finnas neutroner i kärnan. Och olika antal neutroner är också det som vi kallar för då att grundämnet kan uppstå i olika isotoper. Och det är väldigt vanligt att ett grundämne har många isotoper och många av dem kan vara radioaktiva. Den vanligaste typen av sönderfall är att en neutron i kärnan övergår till en proton. Det kallas betasönderfall. Så det är alltså en förändring inne i kärnan som också samtidigt skickar ut partiklar.
Och neutronerna, har de någon annan funktion förutom att de kan förändras i kärnan? Eller är det mest därför att varför finns de där?
De har ju, man kan säga att rent kemiskt så har de inte någon betydelse om man ser till hur atomer binds ihop i molekyler till exempel. Där har de inte någon betydelse. Däremot så har neutronerna och protonerna ungefär samma vikt. Vilket gör att då, om man pratar tungt vatten till exempel, det är vatten som innehåller tvåvärt väte, deuterium, istället för vanligt envärt väte. Och det har ju då en högre massa. Så att ämnet kommer att få en annan massa och framförallt så kan det få olika radioaktiva egenskaper.
Okej, så neutronerna och radioaktivitet, det är någon sorts koppling kan man säga?
Ja, det kan man säga. Sen kan jag lägga till också att neutronerna, de fyller en jätteviktig funktion i kärnan eftersom protoner är positivt laddade. Så att hade man bara protoner så skulle de stöta ifrån varandra. Alltså repellera varandra. Så att neutronerna fungerar också lite grann kan man säga som ett klister i kärnan i och med att de då enbart påverkar kärnan med en attraktiv sammanhållande kraft. Det gör protonerna också. Men att man kan då speciellt i väldigt tunga kärnor kan man behöva extra många neutroner för att inte kärnan ska sönderfalla av sig själv.
Men om protonerna då är positivt laddade, om de inte fanns neutroner, skulle de då åka isär? Skulle det vara en sorts radioaktivt sönderfall också eller skulle det vara något annat?
Då tror jag man skulle ha svårt att bilda grundämnen. Okay. Man skulle få svårt att hålla ihop kärnorna.
Cecilia Gustafsson är universitetslektor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet, där hon är ansvarig för högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik. Hon har bland annat forskat om halterna av radioaktivt cesium som finns kvar i den svenska naturen efter Tjernobylolyckan. Inom ramen för projektet Strålande jord samarbetade hon och andra forskare med skolelever som samlade in prover på svamp och jord. Och det här resulterade i ett svamp-Mackey-index som gör att man kan se vilken strålningsdos man får i sig av svamp som växer på olika ställen. Som tur är visar det sig att dosen är ganska låg. Man måste äta mer än 100 kilo svamp om året från de allra mest radioaktiva proverna för att få i sig lika mycket strålning som man skulle ha fått naturligt på samma tid.
Men sen kan vi också tillägga att det är inte bara neutroner som kan sönderfalla i kärnan. En neutron som sönderfaller till en proton i kärnan, det är ju då beta-minus-sönderfall. Men det omvända kan också ske. Alltså en proton kan sönderfalla till en neutron, beta-plus-sönderfall. Så att det handlar mycket om också balansen. Olika kärnor, beroende på hur tunga de är, beroende på hur många protoner de har, så har de olika optimalt antal neutroner kan man säga för att vara stabila. Och om man avviker från det här stabila förhållandet mellan neutroner och protoner, då får man ett ämne som är radioaktivt.
Så kan vilket ämne som helst då i princip bli radioaktivt om man fyller på med neutroner?
Ja, okay. Eller ta bort. Av de grundämnen som finns så är det bara ett litet fåtal som inte har några naturligt förekommande radioaktiva isotoper. Guld är ett av dem. De allra flesta ämnen som finns naturligt har också naturligt förekommande radioaktiva isotoper eller versioner.
Okej, men för att få konkretisera det, om man tar något bra ämne som brukar sönderfalla, är det uran då man tänker på?
Uran kan man ta till exempel. Ja. Uran har många radioaktiva isotoper, ja.
Och hur många protoner har det?
Uran har 92 protoner.
Så då, nu ska jag förstå, då är det stabilt om det har 92 och så har det ett antal neutroner också.
Ja.
Och om då en neutron ombildas till en proton, då får det plötsligt 93 och då blir det något annat.
Ja, det stämmer. Då blir det neptunium.
Och då frigörs också strålning?
Då frigörs beta-strålning. Sen har ju de här, för att komplicera ytterligare, så har ju uran tillhör ju de allra tyngsta grundämnena. Uran är till och med det tyngsta ämnet som finns naturligt på jorden. Och i den regionen, så att säga, av periodiska systemet, där de tunga ämnena finns, där är det många ämnen som är alfasönderfallare. Och uran är ju också alfasönderfallare. I många fall kan en uranisotop sönderfalla både med alfa och beta. Men ett alfasönderfall, det betyder ju att det från urankärnan i det här fallet då, skickas ut en alfapartikel som är samma sak som en heliumkärna. Den har två protoner och två neutroner. Så att det är en mycket tyngre partikel än betapartikeln som är en elektron.
Så att om en uran skulle sammanfalla på det sättet, då skulle den tappa två protoner?
Ja, det
två,
stämmer.
Mm. Och då skulle den bli atom nummer 90, vad hamnar man då?
Då blir det torium.
Torium, och det är också radioaktivt?
Ja, det är. För där har man ofta väldigt långa sönderfallskedjor. Och det är det som vi har, uran är ett ämne som förekommer ganska mycket i berggrunden, inte minst i Sverige, som man ju också har pratat om ibland. Och det mesta av den naturliga bakgrundsstrålningen kommer från uran och de olika sönderfallsprodukterna. För där är det väldigt långa sönderfallskedjor med både alfa och beta sönderfall som till sist leder till en stabil blyisotop. Och där finns bland annat radon, finns i den kedjan. Man kan säga att ämnen som är väldigt aktiva, de har då kort halveringstid, de sönderfaller snabbt. Och man kan se det lite grann som att ämnena ligger, man tänker sig att de ligger på en brant sluttning. Så att ju närmare de kommer botten, desto längre sönderfalls- eller halveringstider har de som regel. Så det tar längre tid, de blir mer och mer stabila. Och längst ner i botten så ligger en stabil kärna. Så längs hela, man säger, periodiska systemet så finns det stabila ämnen också. Och de är slutpunkten för olika radioaktiva sönderfall.
Mm. Och bly är liksom...
Ja, det finns en blyisotop som ligger där. Som är slutpunkten för just den här sönderfallskedjan.
Hur många protoner är den?
Bly 82.
Ja, det är ganska många ändå.
Ja, det är ganska många. Jag blir ju också ett tungt ämne, en tungmetall. Men det är också ett tungt ämne.
Men så bly, det kan inte bli radioaktivt? Eller?
Jo, jo.
Okej, för då får man, om man slänger på en massa neutroner.
Ja, precis.
Okej, så allt kan bli radioaktivt till och med bly. Okej.
Om man tänker det som ett jättestor matris, där man har så att säga antalet protoner på y-axeln och så har man antalet neutroner på x-axeln, då får man som ett jättestort rutnät. Så varje rad är ett grundämne. På varje rad har du ett antal platser som är olika isotoper, som har olika neutroner. Så det här kommer att bilda en jättestor fördelning som blir som en stor diagonal. Och i centrum av den här diagonalen, där ligger de stabila ämnena. Okay. Och sen ute på sidorna, där ligger de ämnena som är instabila, som då sönderfaller på olika sätt ner till det här stabila ämnet som finns.
Och det beror på om man har för många eller för få neutroner?
Ja, det beror på hur kärnans struktur är. Det finns en del annat som spelar roll där också. Man har, precis som man pratade lite grann inom kemi, att man kan ha slutna skal, slutna atomskal. Det finns sådana tendenser även inom kärnfysiken, att man kan ha slutna skal i kärnorna. Så att man kan ha olika så kallade magiska tal där kärnan är mer stabil än i andra fall.
magiska tal låter spännande.
Ja, om man tänker, inom kemin så finns det, vi pratar om till exempel ädelgaser. Mm. Ädelgaser, de har slutna elektronskal och det gör att de är väldigt stabila. Och på samma sätt så finns det även atomkärnor som har slutna skal av neutroner och protoner, vilket också gör att de blir extra stabila.
Marie Curie, eller Maria Sklodowska som hon hette innan hon flyttade till Frankrike från Polen och gifte sig, började studera becquerelstrålar på egen hand. Men det dröjde inte länge förrän hennes make Pierre insåg att hon hade hittat ett intressant fält och han började arbeta tillsammans med henne. Deras stora upptäckt som gjorde att de delade Nobelpriset i fysik med Henri Becquerel 1903, det var att den nya strålningen hängde ihop med mängden av det ämne som den kom ifrån. Det tydde på att strålningen kom från själva atomerna. Utöver det kunde de också visa att en del uranhaltig malm gav ifrån sig mer strålning än vad som kunde förklaras av mängden uran. Och det ledde till upptäckten att det fanns fler radioaktiva ämnen. Nästa steg det var att isolera och beskriva de här ämnena, radium och polonium. Och för det arbetet fick Marie Curie sitt andra Nobelpris i kemi 1911. Den här gången utan Pierre som hade dött i en olycka några år tidigare. Och även om Marie Curie förstås sörjde Pierres död resten av sitt liv, så innebar den samtidigt att hon kunde bli mer självständig som forskare. Inte så att han hade hållit henne tillbaks, utan för att hon inte kunnat bli professor eller ens äga egna patent så länge hon var gift. Men som änka så fick hon ta över Pierres professur, och så småningom kunde hon bygga upp ett eget forskningsinstitut. Och där kom så småningom hennes egen dotter Irene att arbeta. Och hon fick tillsammans med sin man Frédéric Joliot så småningom också ett Nobelpris i kemi.
Halveringstid är den tid det tar för antalet kärnor, radioaktiva kärnor, att bli hälften så många. Man kan ta ett sönderfall som till exempel cesium-137, som är en isotop av cesium som har spridits ut ganska mycket i samband med till exempel Tjernobylolyckan. Cesium-137 har en halveringstid på 30 år. Så det betyder att efter 30 år så har hälften av de ursprungskärnorna då sönderfallit till en bariumisotop istället. Och efter ytterligare 30 år, alltså efter totalt 60 år, så har då hälften igen sönderfallit. Så då har man 25% kvar efter två halveringstider. Och sen när man halverar ännu en gång så har man 12,5% kvar. Och så här är ett exponentiellt avtagande, matematiskt.
Det tar aldrig riktigt, eller någon gång, men det tar lång tid att det är helt slut. Men det går ganska fort i början ändå.
Ja, det går brant i början och sen tar det lång tid. Så att rent matematiskt så kommer man ju aldrig till noll, så att säga. Man brukar säga att efter ungefär 10 halveringstider så brukar man säga att man är, så att säga, på en väldigt låg nivå. För då är man på delar av procent.
Så ja, då får jag räkna huvudet, men ja, det blir inte så mycket kvar då.
Ja, nej, det blir inte så mycket kvar. Så ungefär 10 halveringstider brukar man räkna som gränsen när ett ämne inte längre är aktivt.
Och för cesium-137 så är det 30 år, men för andra ämnen kan det vara ganska eller betydligt längre halveringstid.
Ja, det kan det vara. Uran-238 har en halveringstid på 4,5 miljarder år. Det är lika gammalt som vårt solsystem.
Okej, så det är en ganska stor skillnad.
Det har ju bland annat att göra med hur långt ifrån ett stabilt ämne man ligger då. Alltså hur många steg det är i sönderfall till ett stabilt ämne. Hur nära stabilitetslinjen man befinner sig. Sen kan man också komma ihåg att ett ämne som har väldigt lång halveringstid har ju väldigt låg aktivitet. Aktivitet är ju sönderfall per sekund. Så att om man har en väldigt lång halveringstid så kommer det vara väldigt få kärnor som sönderfaller varje sekund. Och det är ju då en låg aktivitet. Så att det är ju inte då lika radioaktivt ett sånt ämne som ett ämne med väldigt kort halveringstid.
Ja, just det. För det låter ju som att det är väldigt farligt med någonting som håller på i 4 miljarder år. Men det är klart att det är lätt att hålla på väldigt länge om man är långsam.
Ja, lite så.
Och bara lite kanske reda ut en sak. Nu ser de här siffrorna man ser, uran-238 eller cesium-137, vad betyder siffran?
Den här siffran, det är summan av antalet protoner och neutroner. Så att om man tar uran-238 då, till exempel, så är det 92 protoner. Och då 238 minus 92, det är antalet neutroner. Det. Alltså, så det är summan. Och samma sätt för cesium, som jag tror har 55 protoner. Och där kan man ta kanske ett bekantare exempel, där är kanske kol. Mm. För grundämnet kol är ju väldigt viktigt i levande organismer till exempel. Och kol har ju 6 protoner. Så den vanligaste varianten av kol är kol-12. Alltså 6 protoner och 6 neutroner. Och sen finns det den här isotopen kol-14 som är radioaktiv. Den har alltså 6 protoner och 8 neutroner.
Fortfarande kol,
det är fortfarande kol.
Men det är radioaktivt kol.
Ja, precis. Och det använder man ju just för arkeologisk datering. Alla organismer som lever tar ju upp kol via maten helt enkelt. Och då kommer man, medan man lever så har man en halt, alltså man jämför halten kol-14 och kol-12 i kroppen, så är den konstant, alltså motsvarande vad den är i kolet runt omkring oss. Men när man har dött, då kommer ju kol-14 att börja sönderfalla. Så att med tiden då kommer man ha lägre och lägre andel kol-14. Och det är genom att räkna ut den andelen kol-14 som är kvar, som man då kan bestämma hur länge sedan det är ett organiskt material slutade ta upp kol, alltså dog helt enkelt.
Vad har det för halveringstid?
Kol 14 har en halveringstid på 5700 år ungefär.
Okej, okay, så att om man om 5700 år hittar mitt skelett någonstans så kommer man kunna se att jag dog för 5700 år sedan, för då slutade jag ta upp kol 14.
Ja, då kan man säga att du har hälften så mycket kol 14 i ditt skelett efter en halveringstid som du har när du lever. Och där kan man också det här med 10 halveringstider, för att kol 14 använder man just för arkeologisk datering. Och vad gäller de mänskliga kvarlever så är det 10 gånger 5700, det är 57 000 år. Så där någonstans går gränsen för när man kan datera med kol 14. Så att när man börjar komma ner på titta på kvarlevor efter neandertalare till exempel, som då dog ut någonstans för 40 000 år sedan eller något sånt där, då börjar det bli svårt. För då har liksom det mesta kol 14 redan passerat den här gränsen. Det har gått mer än 10 halveringstider. Och tittar man på annan datering som är, alltså om man ska vilja datera betydligt äldre organiskt material än så, då går det inte med kol 14 längre. Utan då får man använda sig av andra metoder. Andra radioaktiva isotoper till exempel.
Som någon har fått i sig då?
Ja, nej, då tänker jag inte direkt på att det finns inga sådana kolisotoper. Men om man ska datera till exempel geologiska lagerföljder och sådär, då finns det ju andra, bland annat uranisotoper kan man använda.
Jag tänker på en dinosaurie kanske inte ätit så mycket uran, så det måste vara svårt. Bildas det nytt kol 14 någonstans, eller kommer det ta slut förr eller senare?
Kol 14 bildas av kosmisk strålning.
Okay.
Så det bildas högt upp i atmosfären då av kosmisk strålning som reagerar med kväve faktiskt och bildar kol 14.
Mm-hmm. Så det tar inte liksom slut? Utan
nej.
De här...
Sen har det också bildats kol 14 på grund av till exempel kärnvapenprovsprängningar. Att man har fått då en massa partiklar i... För det är neutroner från kosmisk strålning som reagerar med kväve och bildar kol 14. Så att där har man då ifrån kärnvapenprovsprängningar, inte nu längre men på 50-60-talet, när man gjorde det i atmosfären, så fick man faktiskt en så kallad bombpeak i kol-14-koncentrationen.
Och det kan man se då för oss, men det förstör inte liksom dateringen då att vi plötsligt, det är lite svårare att datera då om det plötsligt förändras hur mycket det...
Ja, man måste ta hänsyn till det då. Man måste ha en ny baseline helt enkelt.
Och det är inga problem om vi vet, men det kan ju vara svårt om det har skett stora förändringar i kol-14 för 3000 år sedan som vi inte vet.
Ja.
Är det en felkälla?
Alltså det är absolut en felkälla, ja. Men ofta har man ju, nu är inte jag expert på kol-14-dateringar, men om man ser sådana data på kol-14-dateringar så är det ju ofta ganska stor osäkerhet på siffrorna.
Mm. Vi vet att radioaktivitet då handlar om att ämnen förvandlas till andra ämnen egentligen. Och du har nämnt beta-sönderfall och alfa-sönderfall. Och det finns också alfa-strålning och beta-strålning, är det det som är liksom resultatet av det?
Ja, det är resultatet. Så det är de här partiklarna som sänds ut då. Så alfastrålning är heliumkärnor, så det är ganska tunga partiklar.
Mm.
Och betastrålning är betapartiklar, och det är alltså elektroner. Och det finns beta plus och beta minus. Och beta minus är elektronen och beta plus är positronen, då, en positivt laddad elektron.
Varifrån kommer elektronen?
Den kommer från kärnan också.
Men finns den i kärnan från början?
Nej, den finns inte i kärnan. Den bildas i det här sönderfallet.
Men för energin då som den har, är det för att neutronen är lite större än protonen?
Nej, men så kan man inte riktigt säga. Utan när man brukar tänka på det så brukar man tänka det som att alltså både neutroner och protoner, de är partiklar som består av kvarkar. Medan elektron är en elementarpartikel. Så det är en partikel som man inte tänker sig ha någon inre struktur. Och samtidigt så finns det ett komplext förhållande mellan de här partiklarna. Man brukar prata om att olika kvanttal är bevarade. Och ett kvanttal som måste bevaras här är laddningen. Så att när en neutron ger upphov till en proton som är en positivt laddad partikel, då måste också en negativt laddad partikel liksom finnas med i ekvationen, för annars skulle vi ha skapat laddning på något sätt.
Det har med symmetri att göra.
Ja, det har med symmetri att göra. Sen uppstår det ytterligare en partikel också som är en neutrino, som också finns med för att bevara också ett annat kvanttal. Så att den här processen, betasönderfall, det styrs av något som heter den svaga växelverkan. Som är en ganska komplex teori hur det här går till egentligen. Så det är ganska svårt att kanske förstå på ett ytligt sätt.
Under 1600-talets vetenskapliga revolution ersattes alkemi av den moderna kemin. Det betydde att alkemisternas teorier om hur ämnen på mystiska sätt kunde förvandlas till andra ämnen, helst guld, övergavs. Det här berodde inte på att man kom på att den här transmutationen inte fungerade, utan mer på att vetenskapen började organiseras på ett nytt sätt. Istället för alkemisternas hemlighetsmakeri och mystik så skulle forskarna nu dela med sig av sin kunskap på ett öppet och tillgängligt sätt. Så alkemisterna försvann, och med dem alkemin och drömmen om transmutation. Åtminstone fram till början av 1900-talet. Då började nämligen den nyzeeländske fysikern Ernest Rutherford undersöka strålningen från de radioaktiva ämnena, och han upptäckte dels att de gav ifrån sig flera olika sorters strålning, som han kallade för alfa, beta och gammastrålning. Men han upptäckte också att den här processen berodde på att atomerna i de radioaktiva ämnena förvandlades, alltså transmuterades till ett nytt ämne. Den här överraskande upptäckten gav Rutherford ett Nobelpris i kemi 1908 och det innebar en helt ny förståelse både av radioaktivitet och av hur materiens minsta beståndsdelar fungerar.
Gammastrålningen är en fotonstrålning, så det är alltså ren energi. Så att det är en foton och den kommer också från kärnan. Och ett gammasönderfall följer nästan alltid efter ett alfa- eller betasönderfall. Man kan säga att gammasönderfallet är ett sätt för den här resulterande kärnan att utjämna sin energinivå. För att det är alltså efter ett till exempel betasönderfall så kan då kärnan som är produkten, den kan ha hamnat i ett lite exciterat tillstånd. Den har lite för mycket energi jämfört med sitt grundtillstånd. Och det här energiöverskottet, det gör kärnan sig av med genom ett gammasönderfall. Så i gammasönderfall så byter man inte protoner eller neutroner eller grundämnen eller sånt där. Utan då är det bara som en liten energiblixt som avges.
Kan gammastrålning uppstå även om det inte har skett ett alfa- eller betasönderfall innan?
Ja, det kan det göra.
Och är det från alla ämnen som kan avge det, eller är det vissa då?
Nej, det måste vara exciterade ämnen.
Ja.
Då. Mm.
Ja, precis. Nu har vi alfa-, beta- och gammastrålning. Det är väl det som man tänker på med radioaktiv strålning. Och strålning tänker man ju på som ljus, och det är fotonen och det vettet. Men även då alltså en elektron och en atomkärna kan vara strålning.
Man brukar ju undvika att prata om radioaktiv strålning eftersom det är ämnena som är radioaktiva. Däremot så pratar man om joniserande och icke-joniserande strålning.
Mm.
Och från radioaktiva sönderfall då, så kommer det alltid joniserande strålning, alfa, beta, gamma, joniserande strålning. Och de är då alfa, beta, partikelstrålning och gamma, precis som vi var inne på, det är ju en foton, alltså en ljuspartikel. Men sen har man ju icke-joniserande strålning och dit hör ju vanligt ljus till exempel. Men även värmestrålning och mikrovågor och radiovågor. Så vanligt ljus, det är också fotonstrålning och det är icke-joniserande. Men i det här då som vi kallar elektromagnetiska spektrumet av fotonstrålning så finns det också joniserande strålning. Och dit hör ju då UV, ultraviolett och röntgen. Så att även från solen så kommer det ju strålning som kan vara joniserande. Det är ultraviolett och lite röntgen då. Och sen i den här fördelningen finns även gamma då. Men skillnaden är att gammastrålning det kommer från atomkärnan. Medan röntgen och UV-strålning kommer ifrån elektronskal.
Så man tänker joniserande strålning, man pratar inte radioaktivt, man pratar om UV, röntgen, alfa, beta, gamma, skulle man kunna säga så.
Som är joniserande. Det skulle man kunna säga.
Och vad betyder joniserande?
Joniserande betyder att strålningen har tillräckligt hög energi för att kunna jonisera en atom eller en molekyl. Och en joniserad atom, det är ju en jon, så den är ju elektriskt laddad. Och har ju då till exempel blivit av med elektroner i ett elektronskal. Och en sån jon är ju mycket mer kemiskt reaktiv än en atom. Så att jonisation kan ju ge upphov till att man får reaktiva atomer eller molekyler. Ett vanligt exempel är ju kanske vatten då. Man kan jonisera vatten. Och det betyder att man spjälkar upp vatten då. Och då får man en OH- och sen en H+. Då. Och den här OH-gruppen, det är ju det som kallas fria radikaler.
Okay.
En typ av fria radikaler i alla fall. Och det har man ju hört talas om att man kan få fria radikaler i cellerna.
Ja.
Så då får man ju en kemisk cellpåverkan kan man säga då. Att man får reaktiva ämnen i cellerna som kan ge upphov till inflammationer och sådana saker. Och det är ju sånt man kan få, den typen av skador som man kan få av jonisation.
Är det det som är farligt med att bli utsatt för joniserande strålning? Är det det att det är joniserande som är problemet?
Ja, det är det. Sen kan man säga också att de här tunga partiklarna, framförallt alfapartiklarna, de kan ha förmågan att även orsaka strängbrott på DNA. Att de helt enkelt slår sönder DNA. Och det är naturligtvis också en allvarlig skada i cellen.
Men det är för att om man skjuter igenom en alfapartikel genom kroppen på något levande så träffar den olyckligt så tar den sönder DNA.
Man kan tänka sig det, ja.
För den kan också passera kroppen utan att ställa till skada, med lite tur.
Ja.
Men...
Och just med alfapartiklar brukar man ju säga också, ibland pratar man om vad de har för räckvidd, de här partiklarna.
Mm.
Och alfapartiklar som är tunga brukar man ju säga att de har räckvidd kanske 5 centimeter i luft, max. Och det är ju för att de joniserar i luften, och att de bromsas upp av alla olika elektronskal som finns kring olika molekyler i luften. Och de har väldigt svårt att ta sig genom huden. Så ett alfa-preparat på utsidan av huden kommer förmodligen inte att komma in i kroppen.
Okay.
Betapartiklar däremot, de kan ta sig igenom, för de är betydligt mindre, elektroner är mycket mindre. Och kan ta sig igenom. Och gammapartiklar ännu lättare. Så man brukar säga att gammapartiklar behöver man ju ett ordentligt blyblock för att kunna stoppa. Men vad gäller då alfapartiklar till exempel, det som är mindre bra då, det är att om man får in ett alfa-strålande preparat i kroppen, om man till exempel äter eller andas in. Och det är där faran med radon finns, för radon är en gas som alfa-sönderfaller. Så den andas man ju in då och får i lungorna, och sen så är det så att de så kallade radondöttrarna, alltså de produkterna som följer efter radon, de är inte i gasform. Så man andas inte ut dem, utan då får man, i den här sönderfallskedjan får man nya radioaktiva ämnen som ligger kvar då i lungorna. Ja. Då får man de alfapartiklarna inne i lungvävnaden, ja, som är ganska känslig dessutom.
Som fortsätter alfastråla?
Ja, det kan man säga. Det är både alfa- och betastrålar då. Och nu det är ju inte några stora volymer så att säga, så, men det är ju ändå...
Och det är inte så lätt att bli av med dem, antar jag, när de är det där?
Nej, det är väl inte det, nej. Men man brukar ju ofta, man brukar prata om det här med radon och att faran är mycket större. Dels om man är rökare så är det mindre bra, för då har man redan påverkan på lungorna. Och sen brukar man ju, det man gör om man har mycket radon i sin källa till exempel, det är man sätter in ventilation. Mm. Man försöker ventilera, så vädra ut radonet.
Nej, vi har det hemma, men då har vi satt in luftpumpar som ser till så att
det ska blåsa ut.
Ja. Då blåser gasen bort och då behöver vi inte bekymra oss. Då är det grannarnas problem. De har också en pump. Men jonisering i kroppen är farligt. Alfapartiklarna förstår det, för det slår sönder liksom saker. Men även det som joniserar kan också liksom göra molekyler och atomer i kroppen ledande som inte ska vara det. Eller reaktiva.
Ja, men det är precis. Ja. Nu är inte det här mitt expertområde, det här biologiska, det är det inte. Men ja, så är det. Och det här är ju en process också som ackumuleras skador. Alltså cellskador kan ackumuleras under livet. Så att oavsett orsaken till att, alltså ungefär en tredjedel av alla människor får ju cancer. Och de flesta får ju det sent i livet, eller i alla fall efter kanske 60-70 års åldern. Och det har ju att göra med att man då har ackumulerat både, det kan vara både miljögifter och det kan vara olika typer av strålning och det kan vara allt möjligt annat också som man kanske inte ens vet. Men att man ackumulerar då cellskador. Och har man otur kan det bli en sån här mutation, att man får en cancersvulst då, som börjar växa.
Hur mycket strålning finns det? Alltså det mesta strålningen som vi får i så finns väl, du nämnde radon och det finns i berget. Hur mycket har vi runt omkring oss?
Ja, man brukar mäta, man säger... Strålning eller aktivitet mäts i en enhet som heter becquerel, sönderfall per sekund. Och det är ganska svårt att relatera till, så man brukar räkna om det där genom att man räknar hur mycket energi per kilo som strålningen alltså motsvarar om man får den i kroppen. Och då kommer man till något som heter dos. Och då tar man också hänsyn till hur farligt strålslaget är, för till exempel är alfa-strålning är farligare då att få som dos in i kroppen än betastrålning och så vidare. Och dos det mäter man i en enhet som heter sievert. En sievert är väldigt mycket, så man brukar prata om millisievert.
En tusendel?
Ja, en tusendel sievert. Så att i Sverige så får man då som bakgrunds, eller inte bara bakgrund, utan totalt stråldos i Sverige ungefär 5 millisievert per år, per person. Och av de här så är den absolut största delen är naturlig bakgrundsstrålning, och det är framförallt ifrån radon. Vi har ganska mycket uran i berggrunden, eftersom radon finns i den här sönderfallskedjan från uran, så är det största bidraget. Det näst största bidraget är olika medicinska undersökningar. Så då är det ju då röntgenundersökningar, framförallt. Och det varierar förstås från person till person. Men det bidraget som kommer från så att säga, annan mänsklig påverkan från kärnkraft och kärnvapen, det är ganska litet.
Men om man till exempel flyger mycket, piloter, har de mera strålning i atmosfären?
Ja, och då är det från kosmisk strålning. Det kan vara både partikelstrålning och gamma, så det kan vara neutroner till exempel som kommer ifrån det kosmiska. Men vi är ju ganska skyddade av atmosfären nere på jordytan ifrån kosmisk strålning. Och av magnetfältet inte minst, jordens magnetfält.
För det är lätt att tänka på någonting som är väldigt liksom, artificiellt. Man tänker på just kärnkraftverk och kärnvapen. Men det är ju liksom någonting som finns och förekommer i naturen hela tiden. Men det betyder det är inte nyttigare för det, men det finns liksom. Men du sa att strålningen kommer från radon därför att vi har uran och det blir radon. Varför kommer inte så mycket strålning till oss från uran? Eller går det långsammare? Eller varför
det? Ja, alltså det går långsamt och det är väl också så, det kommer ju så att säga lika mycket den bemärkelsen att det behövs ju en urankärna som sönderfaller för att komma till den här radonet. Så är det ju. Sen har ju radon en kortare halveringstid så att det blir mer aktivitet i den änden då. Plus att det är en gas som vi andas in. Uran är ett väldigt tungt grundämne som ju tenderar att stanna i marken, stanna på sin plats.
I början av 1930-talet så upptäckte fysikern Walter Bothe att när alfapartiklar med hög energi träffade beryllium så fångades en del av dem upp av berylliumatomerna som i sin tur avgav en stark strålning. Bothe visste inte riktigt vad den här strålningen bestod av, men var den var så hade det ingen elektrisk laddning, så det kunde inte vara någon partikel som fanns i atomen. Atomer bestod ju av positiva protoner och negativa elektroner. I Paris upprepade Irene och Frédéric Joliot-Curie Bothes experiment och fick samma resultat. Deras förklaring var att det handlade om väldigt stark gammastrålning. Men i Cambridge fanns Ernst Rutherford och hans kollega James Chadwick. Rutherford hade redan tidigare upptäckt att det fanns för lite massa i atomernas kärna, och därför hade han föreslagit att förklaringen kunde vara en ny och neutral kärnpartikel, en så kallad neutron. När Chadwick undersökte strålningen från beryllium-atomerna så lyckades han visa att den faktiskt bestod av partiklar som hade samma massa som protonen, men som var utan laddning. Han hade alltså hittat Rutherfords neutron. Det betyder att han snuvade både Botte och paret Joliot-Curie på upptäckten. Men det gick rätt bra för dem ändå. Irene och Frederic Joliot-Curie upptäckte strax därefter hur man kunde skapa artificiell radioaktivitet, och de fick Nobelpriset i kemi 1935 för det. Samma år som Chadwick fick Nobelpriset i fysik. För Botte var det lite jobbigare. Det var ändå han som hade startat upptäckten, men även han fick ett Nobelpris. Om än inte förrän 1954, och då för en upptäckt som han hade gjort redan 10 år innan hela den här neutronhistorien.
Det finns ju olika sätt att mäta strålning då. Ett sånt där som man kanske tänker på eller har sett på film är ju då Geiger-Müller-mätare eller Geiger-Müller-rör, sen som sprakar.
Ja.
Och det är ju en ganska gammal metod att mäta, men som ändå är väldigt illustrativ, för där har man precis någon typ av gasfyllt rör och sen så någon spänning över, och när den här gasen träffas av joniserande strålning så joniseras gasen och kommer att orsaka en ström som man då kan detektera. Så strömmen ger upphov till det här lilla klicket eller det där ljudet, pipet. Så ju mer det klickar eller piper, desto fler jonisationer händer då, alltså motsvarar då partiklar. Och det där har man kanske många som har testat eller sett eller sådär. Det kan spraka mer eller mindre eller pipa mer eller mindre från de här apparaterna. Det som är en nackdel med dem är att de gör inte skillnad på olika strålslag, utan de piper till för både alfa, beta, gamma, och det är svårt att veta vad det var precis. Om man vill göra mer noggrann mätning så kanske man vill ha en typ av detektor som istället kan göra skillnad. Eller ofta är det så att man får ha en specifik detektor för alfa, en specifik för gamma och en annan för beta till exempel. Men det är ganska vanligt att mäta just gamma-sönderfall för att kunna bestämma vilken isotop eller vilket radioaktivt ämne man har. Orsaken till det är att gamma-sönderfall är alltid en specifik energi som motsvarar en viss isotop som sönderfaller. Så att genom att mäta energin så kan man alltså också bestämma, identifiera ämnet.
Okej, så alla gammastrålar är inte likadana?
Nej, de har olika energi. Det är väldigt bra. Och så är det ju i naturen att de flesta prover, om man skulle samla in ett svampprov till exempel, så kommer det ju innehålla många olika radioaktiva ämnen. Och det kan ju vara ämnen som kommer från urankedjan till exempel, som finns i berggrunden. Det kan ju också vara då cesium-137 från Tjernobyl, och det kan vara kalium-40 som finns i allt levande också. Så att om man skulle sätta det här i en gammamätare och gammadetektor, så skulle man få ett spektrum med många olika energitoppar. Och varje energitopp motsvarar en viss energi som alltså då identifierar ett visst ämne. Och höjden eller storleken på topparna talar ju om då hur mycket man har av varje ämne.
Du nämnde också, eller nu, med cesium-137 och Tjernobyl. Var det så man upptäckte att, alltså innan det var officiellt då, att det hade hänt någonting, det tog ett tag, att det hade hänt någonting för att man såg plötsligt andra nivåer av strålning?
Ja, det var det. Och det var ju faktiskt då på Forsmarks kärnkraftverk som man upptäckte att personer som passerade in utpasseringen i grinden, och man gjorde då olika typer av, man gör ju regelbundna prover där, dosprover, så upptäckte man förhöjda strålnivåer och trodde ju först att någonting hade hänt på Forsmark. Men man hittade ju ingenting där, och så småningom med fler och fler pusselbitar och hur det hade blåst och sådär de här dagarna, så pekar ju allting mot att det hade skett en kärnkraftsolycka i Ukraina då, dåvarande Sovjetunionen.
För där, det var en sorts explosion till och med som hände. Mm. Hur kom cesiumet till Blåbär i Gävle från den explosionen? För det är ganska, den här strålningen från Tjernobyl kan ju inte ha nått till lägen hit.
Nej.
Alfa-partiklarna 5 centimeter, det räcker ju inte.
Nej, precis.
Men då var det partiklar.
Ja.
Hur kom de hit?
Ja, precis. Alltså, Tjernobylolyckan då 1986, det var ju en olycka som bland annat innebar en ångexplosion som gjorde att hela, man säger, taket på reaktorbyggnaden blåses av. Så att reaktorhärden då, alltså där man har uranet och där man också har alla fissionsprodukterna, alltså klyvningsprodukterna från klyvningar, den frilades ju. Dessutom så hade den här reaktorn någonting som kallas grafitmodererad. Det fanns väldigt mycket grafit eller kol i själva härden. Och det kan ju brinna. Så grafiten började brinna och härden var helt frilagd. Och det gjorde ju att man fick då massor av rökgaser helt enkelt, som då innehåller de här radioaktiva partiklarna som nu var helt frilagda. Och sen så färdas ju de med väder och vind. Så att Sverige hade lite otur där, eller hur man nu ska se på det. Det kanske var tur också, eftersom ett ansvarsfullt land som Sverige upptäckte att någonting hade hänt. Men Sverige, liksom Finland, fick ju ungefär vardera 5% av nedfallet från Tjernobyl. Det är ganska ovanligt att det blåser i den riktningen. Men just de här dagarna så blåste det ju från Ukraina mot Sverige. Och dessutom så regnade det ju, eller var nederbörd och snö över Upplandskusten och Norrlandskusten och in över Norrland. Så då regnade det, eller tvättades de här radioaktiva partiklarna ur. Så att det är mycket riktigt, det är själva de radioaktiva partiklarna som hamnade på marken och som börjar stråla därifrån då. Så att det är inte någon strålning som når hela vägen ifrån Ukraina.
Det man brukar kalla för nedfall av det, antar jag. Det är ordet betydligt, man förstår att det trillar ner, ja, helt enkelt från luften.
Ja, det är det man kallar nedfall, radioaktivt nedfall.
Och cesium-137, var det som var mest av? Eller det man pratar om i alla fall?
Ja, det är det man pratar mycket om. Cesium-137 är ett ämne som det bildas ganska mycket i klyvningsprocessen. I kärnkraftverk klyver man ju då uran-235, det heter den isotopen. Och det bildas ganska mycket cesium-137. Dessutom så är det ganska volatilt, alltså det är flyktigt. Så det kunde ganska lätt liksom följa med upp i den här branden, följa med upp i atmosfären. Och det dessutom tvättas ur atmosfären, regnar ner. Mm. Vad som gör att man framförallt pratar mycket om cesium-137 fortfarande, det är att det har liksom den perfekta halveringstiden, 30 år. Vilket gör att man då under lång tid kan följa de här effekterna av cesium-137-nedfallet. Det är också andra ämnen som är aktuella i såna här sammanhang, och något man brukar prata om är ju jod.
Ja, precis.
Jod 131 tror jag att det är i alla fall, som också bildas ganska mycket. Den har en halveringstid på 8 dagar, tror jag. Och jod då, det plockas upp eller tas upp i sköldkörteln. Det är ganska stor risk att få sköldkörtelcancer. Det var ganska många barn i Ukraina som fick det efter Tjernobyl också. Så då brukar man säga det här med jodtabletter, det är ju bara aktuellt precis om en sån olycka skulle ske. Men om man äter jodtabletter så att man har fyllt på, alltså man har mättat sköldkörteln med jod, då är det mindre risk att man ska ta upp det radioaktiva jodet. Men eftersom jod 131 har en halveringstid på bara 8 dagar, så kan man säga att redan efter 80 dagar, efter 3 månader ungefär, så har man nått under de här 10 halveringstiderna. Så att idag är det ingen som pratar om jod från Tjernobyl. Utan det som framförallt finns kvar idag då är ju cesium-137.
Och ska man äta jod för att det ska hjälpa, så ska man äta det snabbt, så att säga.
Ja.
Och precis, 30 år är bra, för att någonting som har halveringstid på 4 miljarder år, då hinner vi inte se någon skillnad. Eller då märker man inte så mycket på 30 år. Och har det på 8 dagar så hinner vi gå. Så men 30 år är ganska lagom då, antar jag.
Ja, precis. Sen beror det förstås på hur stora de absoluta mängderna är också. För att även om man har halveringstid på 4 miljarder år, så är det klart att det är väldigt, väldigt mycket material, så kommer det ändå bli ganska många sönderfall, förstås.
Just det.
Men ja, annars så är det ju en lägre aktivitet där, men så lång halveringstid.
Och i Tjernobyl kan man säga att det var kärnkraftverk som fungerade ganska dåligt. Eller det är inte så som den här tanken att det ska explodera. Men när det fungerar bättre, alltså, för nu är jag med på att den här joniserande strålningen skickas iväg och den innehåller energi. Men hur blir det till elektricitet? Alltså, vad gör man i kraftverket?
Mm. Det är inte radioaktivitet som ger upphov till energin i första hand. Utan det som ger upphov till att man kan få ut elektricitet, det är att man klyver tunga atomkärnor. Och då finns det vissa, ett fåtal tunga atomkärnor som om de klyvs så har de den egenskapen att deras klyvningsprodukter har mindre massa än vad moderkärnan har. Och den här skillnaden i massa, den frisätts som energi. Så att det är det man gör. Det här är inte en spontan process, utan det här är en process som kräver då att man har neutroner. Så att i ett kärnkraftverk så har man då till exempel en uran-235. Den klyvs med hjälp av en neutron och då får man då två såna här klyvningsprodukter. De kommer att få då moment, alltså hastighet. Och den här hastigheten kommer att göra att de bromsas upp in i kärnbränslet som då hettas upp och blir varmt. Det är den värmen som man använder. I Sverige har vi kokavattenreaktorer bland annat. Så att den här värmen kommer att koka vattnet i reaktorerna och man bildar ånga och ångturbiner och generator och sånt där. Sen är det så att varje sån här klyvning av en urankärna kommer ju upphov till ytterligare några neutroner. 2-3 neutroner, lite olika beroende på hur kärnan klyvs. De neutronerna kan ju då klyva nya kärnor. Och när man har då exakt en ny neutron för varje generation, så att säga. För varje kärna som klyvs så vill man ha en ny som klyver nästa. Då har man en självuppehållande kedjereaktion, då, en konstant effekt.
Blir det mindre så tar det slut.
Blir det mindre så tar det slut. Mm. Och blir det mer så ökar effekten då. Och det är det som man reglerar med styrstavarna.
Och vad är styrstavarna?
Styrstavarna fångar in neutroner. De skjuts ut och in ur härden på ett sånt sätt att man alltid har då exakt, om man kallar för multiplicitetsfaktorn, att det ska vara ett. Exakt en neutron per klyvning. Så att styrstavarna används för att reglera den här faktorn då. Så de absorberar de här neutronerna, de försvinner helt från processen.
Blir de då varma eller sånt där också av det?
De här stavarna, de innehåller bor framförallt. Mm. Då får man en kärnreaktion, kallas det, när en borisotop fångar upp en neutron och blir då en annan borisotop. Och de kan sitta ganska länge i härden innan de liksom inte längre kan fånga upp några neutroner. De blir inte varma på så sätt, men däremot så är det ju ganska varmt inne i kärnkraftsreaktorn. Det är ju kring 300 grader nästan där inne. Det är det. Grafit är ju inte någonting som vi har i svenska reaktorer. Det är en helt annan reaktortyp som var i Tjernobyl. Och då kallas det för att det är det modererande ämnet som är grafit. Mm. Och moderering, det är ju ett ganska komplext begrepp, men det är så att när en urankärna klyvs så är det då de här 2-3 nya neutronerna. De vill vi använda för att klyva nya kärnor. Och då måste man ha någonting som heter moderering, det betyder bromsning. Man måste bromsa de här neutronerna till rätt energi, för annars kan de inte klyva. Så att utan moderator så kan inte processen själv uppehållas. Utan man har liksom fel energi på de nyfödda neutronerna, man måste moderera dem. I de allra flesta reaktorer i världen så har man lättvatten som moderator.
Alltså vanligt vatten.
Vanligt vatten, ja. Och det har vi i Sverige, lättvattenmoderatorer. Men man kan också använda grafit eller tungvatten. Mm. Och de är mycket, mycket bättre moderatorer, mycket effektivare moderatorer. Och det gör att man kan ha en lägre anrikning på uranet.
Förutom Marie Curie så är det bara 4 personer som har fått Nobelpriset 2 gånger. Och det finns bara en till som har fått det i 2 olika ämnen, Linus Pauling. När Pauling fick sitt första pris i kemi 1954 så var han både hyllad och kontroversiell. Samtidigt som han ansågs vara en av världens främsta kemister, inte bara i samtiden utan någonsin, så gjorde hans tydliga ställningstagande mot förföljelsen av kommunister och mot kärnvapen att han såg som oamerikansk och som en säkerhetsrisk. Men Pauling tyckte att det var viktigt att forskare deltog i den offentliga debatten om ämnen där vetenskaplig kunskap var viktig. Och därför blev också Nobelpriset en resurs för honom, som han bestämde sig för att använda i vad han såg som tidens viktigaste fråga, atmosfäriska kärnvapentester. När stormakterna provsprängde atombomber i atmosfären så spreds nämligen radioaktivt nedfall över stora områden. Och även om koncentrationerna var små när de föll ner så ökade halterna när det tog sig uppåt i näringskedjan. Som Nobelpristagare så fick Pauling stort genomslag och stor trovärdighet när han beskrev riskerna med det här. Och hans kampanj mot de här testerna fick stort stöd både bland forskare och allmänheten. Och till sist även hos de styrande politikerna i USA, Storbritannien och Sovjetunionen. Ett avtal som stoppade atmosfäriska provsprängningar trädde i kraft den 10 oktober 1963. Och precis samma dag tillkännagav den norska Nobelkommittén att Linus Pauling tilldelats Nobels fredspris. Flera andra Nobelpris har delats ut för kamp mot kärnvapen. Ett av dem är priset till ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. När de fick priset hette deras ordförande Beatrice Fien. Och i vårt avsnitt om kärnvapen så berättar hon mer om arbetet med att göra kärnvapen olagliga.
För att det ska vara en idé med klyvning så måste man ha det här förhållandet att klyvningsprodukterna har lägre massa än originalkärnan. För det är det som gör att man vinner energi på det hela. Och det finns bara ett fåtal ämnen som fungerar på det sättet. Så det finns bara ett fåtal ämnen att välja på. Det måste vara ett sånt här väldigt tungt ämne som gör att man kan åstadkomma den här vinsten av energi. Egentligen är det bara uran-235 som finns naturligt på jorden som har den egenskapen. Och sen har det att göra med också, det är ju intressant, men som vi pratade lite om det här med förhållandet mellan neutroner och protoner i kärnan. Mm. Att de väldigt tunga kärnorna, som uran till exempel, de har, ska man kunna säga, ett neutronöverskott. De har väldigt mycket neutroner. Du har 235 partiklar totalt och 92 av dem är protoner, så har du ju då 143, eller vad det blir, neutroner. Så det är ett stort neutronöverskott. När du klyver den här i 2 mindre kärnor, då kommer inte de att kunna behålla alla de neutronerna i sig, så att säga. De kommer bli väldigt, väldigt instabila med de stora neutronöverskotten. Så de kommer hamna väldigt långt ifrån sin stabilitetslinje eller ifrån stabilitetslinjen. Och det löser de, så att säga, med betasunderfall.
Det är därför man får avfall, helt enkelt.
Ja, det är därför man får så väldigt radioaktiva fissionsprodukter.
Just det. Men det är inte så att det är positivt med många neutroner, att det är lättare också att få kedjereaktionen?
Jo, men absolut. Det har ju med det att göra också. För att det är ju så stort neutronöverskott att när du klyver den så får du ju några fria neutroner. De här 2-3 fria neutronerna också.
Ja, precis. Och nu tänker jag vi kommer ut av en riktning. Vi har sagt att uran är ett ämne man kan använda. Jag antar att det finns inte så många. Men just sa du uran-235. Det är det bästa. Men vad är anrikningen?
Ja, anrikning är massandelen uran-235 då, eller fissila ämnets massanrikning. Och ett fissilt ämne är ett sånt där ämne som kan klyvas på det sättet som uran-235. Mm. Och på jorden finns det ganska mycket uran, men andelen uran-235 är bara 0,7%. 0,7% är alldeles för lite för att man ska kunna starta en reaktor med lättvatten som moderator. Man behöver ha mellan 3-5%, och det är ungefär den anrikningen som vi har. Så anrikningen, alltså processen då man ofta via centrifugering ökar andelen uran-235. Så man centrifugerar så delar man ju upp olika massor. Så att eftersom uran-238 då, som är i princip de andra 99,3%, väger mer än uran-235, så kan man separera dem i en centrifug och då plocka ut uran-235 så att man kan öka andelen.
Och är det så att om man ska ha en atombomb, då måste man ha ännu mer procent? Är det så?
Då måste man ha över 90%.
Okej, så att
det är... Eller kanske ännu mer, ja.
Ja, för man hör ju ibland om det, att, ja, just, att det är väldigt stor skillnad på anläggningar som kan användas för att framställa kärnbränsle eller till atombomber, men då, är det, då förstår jag skillnaden. Att...
Det är så kallat väldigt höganrikat uran.
Okej, 90, ja, det var ju mycket. Men det innebär att det är svårt att framställa kärnvapen?
Ja, det är svårt.
Jämfört med kärnkraft i alla fall?
Ja, det kan man väl säga. Alltså, kärnkraft är någonting som många länder har utvecklat. USA var ju först med kärnvapen och med kärnkraft också. Man kan notera att kärnvapnen kom ju före kärnkraften också. Mm. Så att kärnkraft var snarare en produkt av kärnvapen än tvärtom. Men USA har ju också fört en politik där man har försökt hjälpa andra länder att skaffa kärnkraft. Bland annat genom att sälja låganrikat uran. För att då, kan man säga, förhindra att andra länder har egen anrikningsanläggning, eftersom man behöver anrikning för att få uranvapen. För en stat så är det naturligtvis möjligt att ha ett kärnvapenprogram. Men det är någonting som kostar väldigt mycket pengar, väldigt mycket teknisk expertis och väldigt mycket infrastruktur kring det. Men det finns ju två vägar till kärnvapen. Den ena är ju uran då, höganrikat uran. Och den andra vägen är ju plutonium. Och plutonium är ett ämne som har 94 protoner i atomkärnan och som inte finns naturligt på jorden. Utan det är ett ämne som måste framställas. Och det framställs ju genom neutronbestrålning i kärnreaktorer. Så att för att kunna framställa plutonium behöver man en kärnreaktor. Det kräver ytterligare ett steg sen också, för att förutom att man då måste ha en kärnreaktor som bildar plutonium, så måste man separera plutoniumet efter det som kallas upparbetning.
Alltså gör man plutonium av uran? Ja. Ja, det är som en till anrikning nästan då. Finns det massa isotoper av plutoniumet också? Eller
ja,
det, är bara...
det gör det. Det finns massor med isotoper av plutonium, och den man vill ha heter plutonium-239. Den bildas framförallt i början av en, alltså när en reaktor är ny eller när bränslet är nytt. Så att plutonium-239 är någonting som kräver ganska korta cykler, så att man ofta byter bränsle för att få ut det. För annars så får man ett plutonium som innehåller för mycket andra isotoper. Så man kan säga att det är ganska svårt att kombinera elproduktion med vapenplutoniumproduktion. Det är helt olika optimeringsvägar dit. Så det gör ju också att de länderna som utvecklar kärnvapen har ju som regel dedikerade anläggningar för kärnvapenproduktion.
Men då tänker jag också att vi, med det vi har gått igenom hittills, nu börjar vi bli liksom rustade att förstå en sån sak som jag tänkte i alla fall inledningsvis när jag började fundera på det här ämnet. Varför är atombomber radioaktiva? Vad är det som händer egentligen? Ja, det är nästan som en sammanfattning av vad vi har pratat om, tänker jag.
Ja, man kan säga att atombomber är ju radioaktiva även innan de har smält av. Det är de faktiskt. Ja, och det är ju för att både uran då, om vi har det, och plutonium, de är ju alfa-sönderfallare. Men med långa halveringstider. Så de är inte speciellt aktiva, men det är radioaktiva ämnen. Det går att, så att säga, upptäcka dem med metoder, alltså isotopigenkännande metoder, genom att mäta strålning från dem. Det går. Men det här är ingenting jämfört med hur de, så att säga, deras restprodukter ser ut efter att de har sprängts. Då. Mm. Och sprängningen är ju att man får under kort tid jättemånga kärnklyvningar. Så då får man ju alla de här restprodukterna precis på samma sätt som i ett kärnkraftverk. Man får alla de restprodukterna, men man får dem på en gång, och man får dem då, om man gör en sprängning i atmosfären till exempel, så får man dem i atmosfären. Så får man ut allting på en gång.
Ja, för första bombverkan, då är det helt enkelt som ett kraftverk, då är det energin som skadar, liksom bränner ner eller förstör alla hus och sånt.
Ja, men det är det. Det är ju också mycket värme, alltså termisk energi som kommer ut. Just men det. Även då...
Men strålningen kommer liksom sen då?
Ja, det kommer ju liksom successivt då, att man har en massa radioaktiva ämnen. Så det bildas ju framförallt väldigt kortlivade produkter. Så väldigt mycket kommer ju kort därefter, kommer på en gång. Men sen bildas det också de här cesium-137 och så vidare som kan ha flera års halveringstid. Det är svårt att få bort. Alltså det lägger sig ju på marken och kontaminerar. Det kan ju även kontaminera i luften och mark och vatten. Och allting plockas ju också sen upp av olika organismer, så att det kommer finnas kvar i näringskedjor och sådär.
För det pratar man ju om det här, att det när det kommer in, alltså radioaktivt, och det antar att händer även efter en kärnkraftsolycka. Problemet är att inte bara strålningen i själva olyckan, utan om det kommer ut i naturen, då är det antar att det är de här ämnena som man vill förhindra att de kommer ut. Ja. För att de fastnar i djur.
Ja, det blir ju så.
Eller fastnar alltså, växter och sen
i
djur.
Ja, men som vi pratade om också från början, så rent kemiskt så är det inte någon skillnad på olika isotoper. Så att de flesta grundämnen som finns i en... Alltså efter en kärnklyvning. De finns ju i naturen också. Det är ju vanliga, normala grundämnen. Som plockas upp på olika sätt och ingår i olika levande organismer och i sediment och allt möjligt. Så att när det då plötsligt finns radioaktiva varianter av de här, så kommer de också att plockas upp på samma sätt. Och då så blir en del av näringskedjor och alla naturliga processer.
Mm. Men skulle du säga ändå att kärnkraft som teknik är en Man är ju liksom, det känns ju läskigt och konstigt och sånt, men det är ändå en naturlig process. Men är det en säker process om man inte gör som i Tjernobyl och spränger taket?
Ja, om man gör som Tjernobyl är inte bra. Nej, men alltså, det är en jättesvår fråga att svara på. Så man får ju tänka att en naturlig process är ju inte i den bemärkelsen. Alltså att kärnklyvning är ju inte en naturlig process så som man gör i kärnkraftverk. Det är det inte. Och sen att det finns den här risken eller potentialen för global katastrof, det är ju någonting som man måste naturligtvis ha med i sitt medvetande. Och att man får ett långlivat högaktivt avfall dessutom. Det är ju absolut, det är ju kärnkraftens pris, kan man säga. Sen så måste man ju väga det då i den andra vågskålen, väga då vad det finns för andra alternativ om man vill ha elektricitet till exempel. Det finns ingen energikälla som är gratis så att säga, och det är ju alltid svårt och så där att jämföra, men efter Tjernobyl så har man ju beräknat att man har kanske ett par hundra dödsfall som man direkt kan koppla till strålningsrelaterade sjukdomar, vilket är ganska lite om man jämför med hur många människor som dör. Alltså det beräknas att flera miljoner människor varje år dör av luftföroreningar som kommer från förbränning av fossila bränslen till exempel. Mm. Så att man måste nog alltid göra den typen av överväganden, var man vill satsa och hur man vill satsa. För det finns ingen kraftkälla som är helt utan pris.
Nej, men det är frågan om det är säkert är ett relativt begrepp. Men...
Ja, sen kan man komma ihåg att man har ju också, det goda som har följt på Tjernobyl och även Fukushima till exempel, är ju att man har ju utvecklat säkerhetsarbetet väldigt mycket, även internationellt. Mm. Och man har ju fått idag väldigt mycket rutiner och säkerhetsföreskrifter och sånt där, hur man arbetar med kärnkraften. Så att även i Ryssland då, eller även på det, medan det fortfarande var Sovjetunionen, så gjorde man ju en hel del förändringar till de befintliga reaktorerna efter Tjernobyl som gjorde dem säkrare. Mm. Så det är klart att även har man lärt sig av de här olyckorna som har varit. Och det finns ju väldigt omfattande kontrollorganisationer och kontrollorgan och bokföringskrav och så här på kärnkraften. Så det finns ju väldigt mycket säkerhetsföreskrifter.
Och det är ett arbete som fortsätter och utvecklas hela tiden.
Ja, det gör det.
Inte minst kanske av just IAEA, antar jag.
Ja, precis. Ja. Precis.
Då har vi gått ända från atomernas inre till globala konsekvenser av atomernas inre. Det finns förstås mycket mer att säga om radioaktivitet och strålning, men jag tror inte jag förstår mer än så här. Det här är för idag. Tack så jättemycket, Cecilia, för att du kom hit och berättade.
Ja, stort tack.
Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och öppettider finns på museets hemsida nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete, så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprize.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Perssons stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt, producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Källstrand. Vi är snart tillbaka med nya intressanta samtal.